Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis. So you're a tough guy,
like you really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff. Hej och välkomna till Keeping Up med Jenny och
Malin.
Hej!
Berätta, hur har du haft det?
Ja, men det är bra. Det är, ja, men det har varit mycket i år och nu är det mycket igen här. Mm-hmm. Alltså på next door.
Appen.
Det är, runt hörnet här har vi ju en ganska lång trappa där jag brukar träna och springa upp och ner och åt sidleds och baklänges och allt vad det är. Det är ju bra träning. Men nu har det börjat ligga kött där.
Va?
Ligger kött i hela trappan.
Vad är kött?
Nej, men köttfärs och kött. Titta.
Nej, men gud. Alltså, vad är det för äcklig bild?
Det är någon som har skrivit så här. Bizarre activity on public stair. Again today. We have seen raw steak on ground or ground meat left on 3 different occasions in the mornings. Usually large amounts. Not sure which animal or human removes it, but it's gone within a few hours. Does anyone in the area know anything about this or have home camera footage? Och det är ju sjukt. Vad är det här för sjuka människor? Då är det någon som har kommenterat här. I picked up large chunks of raw steak off the stairs about 3 weeks ago.
Large?
It's very bizarre and disturbing. Och sen så fortsätter tråden. För folk har ju blivit upprörda. Så någon som bor här i trappan har satt upp en lapp där det står Do not put meat here.
Och då, men vad är det för skriver, meat? Jag fattar inte.
Nej, jag vet inte vilket djur. Det är stekar som ligger där. Råa stekar i den trappan. Okay, now whoever is doing this is just being nasty. They left the meat right under the sign asking people to stop leaving raw meat on the ground.
men det här är alltså din app som du brukar vara inne på.
Here is the sign. Och det här ser du då lappen som har satts upp. Då är det någon som har varit så fräck att de har lämnat en stek precis under lappen.
Men alltså vänta Jenny, det här är din app som du följer dina grannar på. Som du pratade om i förra avsnittet.
Exakt.
Eller hur?
Mm.
Men vad då? Vad
är
det som har hänt?
Next door, det är ju ett community kan man säga. Där man skriver in sin postkod och så hamnar man då i området och kan prata med sina grannar och se vad som händer och sådär. Jag gillar ju den.
Men det här måste ju
och nu vet jag ju också här då att det är kött i trappan. Det är ju ett riktigt problem.
Men det roliga, det här måste ju vara det största som har hänt den här communityn. Alltså, nu händer det verkligen grejer.
För jag kommer inte vara ute och springa på nätterna.
Det är ju ett väldigt tjat om att jag är nyinflyttad här. Men jag är ju nyinflyttad här. Och har inte naturligt därför hunnit vara på allt för mycket tillställningar och fester. Men du och jag blev ju bjudna till ett par vi känner här i Los Angeles som vi gillar väldigt mycket. På en fantastisk tillställning i förra veckan. Och det var ju härligt. Vi var väl ungefär 20 personer runt bordet. Och vi kände väl kanske hälften av dem. Och du kände väl alla?
Ja, jag kände väl alla. Mer eller mindre.
Ja, men det var härlig stämning och många inte jag sett på flera år. Och jag och Sigge hade peppat för det här ihop.
Det kändes som att alla hade peppat tillsammans. Ni var ju här innan också och drack vin hemma hos oss. Så då peppade vi lite innan det. Och sen peppade vi vidare. Och det här hade ju alla andra också gjort. Peppat jättemycket.
Förfestat väldigt mycket. Ja, men jag tror att när vi kom var det också kanske första, inte första för det är höst, men lite. Det var mycket back to school efter sommaren typ känsla. Även om liksom den kom
man har
sent.
Inte träffat så många. Det har inte varit.
Och den här veckan så samarbetar vi med Kids Brand Store. Kidsbrandstore.se. Denna shoppingdestination för stora barn, alltså tonåringar. Storlek 140 och uppåt.
Mm. Underbart är det, tycker jag.
Ja, men det här är ju kanske den svåraste åldern att shoppa. Alltså det är ju inte barnkläder som gäller längre, utan det är ju ett steg upp. Alltså nu måste det det finns preferenser, så att säga.
Ja, och jag tycker också så här, det är det som du säger, det är inte barnkläder som gäller längre, men det är ju inte heller vuxenkläder som ska Nej. Gälla. Så att därför är Kids Brand Store så himla bra, för de har ju verkligen riktat sig mot tonåringar och liksom äldre barn då, eller vad man ska säga. Och det är ju otroligt. Och det är skitbra för förälder, som en förälder, att komma in där och botanisera runt och se vad kidsen gillar också.
Ja, och man får liksom tips och hur man ska liksom styla och vad man kan matcha med. Jag var faktiskt inne där då på tal om att botanisera och tittade runt och såg att det fanns hur mycket, alltså super, super snygga kläder. De har ju då märken som Polo Ralph Lauren, Gant, Björn Borg, Sail Racing. De har Rivals som jag såg hade en jättefin jacka för tjejer, som en peacoat.
Du, den har jag Superfin. Varit inne och kollat på för Harriet också. För att senast idag så stod vi och i garderoben och kände bara, vad är det som gäller nu? Din dunjackan är ett minne blott, men det är ju inte t-shirt-läge så att säga. Så att då måste man inhandla vårjackor och vårskor och allt annat möjligt som de kan tänkas behövas med här framåt.
Gå in på kidsbrandstore.se och kolla vad de har. Storlek 140 och uppåt alltså.
Många sådana sammanhang.
Men då var det så roligt för att den här värdinnan på festen, hon ställer sig upp och säger välkomna hit allihopa. Vi hade inte tänkt att ha ett tema på kvällen, men vi har ändå beslutat oss för att vi har ett tema. Och då säger ju hennes sambo, har vi? Har vi tema? Så de hade ju inte pratat ihop sig. Klassiker. Hon bara, ja, alltså kvällens tema är att alla ska berätta sina värsta trauman. För jag tror att då kommer vi komma mycket närmare varandra. Klockan är 7. Vi är 20 vuxna runt ett bord. Det är liksom, alltså det är fortfarande artighetsnivå stämning. Även om vi känner varandra, men det är ju ändå inte liksom... Så att jag hajar det till.
Ja, och så väl känner vi ju inte varandra alls. Det är ju en svår... Alltså ens värsta trauman... Alla har ju något sånt. Det är ju väldigt intimt. Det är ju något man pratar med sina närmsta om.
Jag tror knappt att du och jag har knappast pratat om våra värsta trauman. Knappt. Alltså, du förstår. Det, och man vet, alltså, det här var ju så här, före och efter ditt värsta trauma. Och så kör ju festen igång. Jag tänkte bara, men gud, jaha, vi kör. Nu kör vi. Så tänkte jag, ja, men det här är ju skoj. Någon kommer ju typ säga så här, det var när jag spydde ner din bröllopsklänning. Alltså... Jag trodde det var på den nivån. Men det var det ju inte.
Men då är det ju ändå så att värdinnans man börjar och han sätter ju ribban. Alltså. Ja, det var tystnad då.
Men sen kom det ju över. Så att jag var ju lite så här trevande och du också. Och jag och Sigge hamnade bredvid varandra. Så att Sigge började trycka min hand så hårt under bordet. Typ han vill fnissa men samtidigt så här, nej men det här, this is real liksom.
Ja, nu händer det.
Och då är det ju nästa tur och då berättar ju den här personen, en kille som på riktigt berättar att han under flera år nu har undrat om han har varit liksom utsatt för ett sexuellt övergrepp. För han vaknade på någon semesterresort med så här ett kreditkort i rumpan. Och han minns ingenting.
I en rondell, Malin.
I en rondell. Och han minns ingenting.
Han vaknar i en rondell med ett kreditkort i rumpan.
Naken. Och han alltså säger då så här, och jag vet fortfarande, under flera år visste inte jag, har jag blivit utsatt för något eller inte? Det är fruktansvärt. Och då blir man ju så här, ska man typa, bra trauma? Eller liksom, det var ju det också.
Nej, fast nu ska jag säga så att han berättade ju faktiskt en väldigt bra historia. För vad som hände var ju att han vaknade på flygplatsen med... En vän till honom som han är väldigt nära med, som berättade vad som hade hänt.
Ja, det slutade ju fint, för det slutade ju med att efter några år, när han har gått och undrat...
Ja, ändå några år.
Under 3 år, han hade ju gått till en terapeut. Har det
nej,
hänt något?
Nej, 3 år? Nej, Malin, det här är 10 år.
Nej, men sluta det här, ja.
Jo, ja, det här är 10 år.
It's a real trauma. Ja, men så här, har det hänt något?
Då tar han mod till sig och tar upp det här med henne, och då berättar hon att... Nej, men alltså det här var ju bara ett skoj.
Det var ett prank.
Det var ju inte på riktigt.
Alltså jag hade blivit så förstå. Och det var också en tillfällighet att hon berättade, för hon trodde han hade fattat det hela tiden. De hade ju aldrig mötts, så det var ju bara en tillfällighet att de hade träffats ju. Ja, i alla fall, sen går turen till några andra vänner till mig som jag känner lite mer på middagen. Och där var, blev det ju också sådär, jaha. Man såg att alla så här, blundade, försökte tänka till, vad fan är mitt värsta och vad kan man berätta?
Ja, det var ju det. För det var ju två problem med det här. Delvis är det att det är väldigt intimt, kanske med folk man inte känner så väl. Det är svårt att öppna upp och veta exakt vilken nivå man ska lägga sig på. Vad har man för trauman, vad kan man dela med sig? Nummer två är också, det är lite för många för att köra den här trauman, för det här tog ju timmar att gå runt bordet. Alltså man hade ju nästan slutat. Och på slutet så hade det ju gått så långt att man ville vrida upp och komma till något crescendo. Det var ju på de sista där på sluttampen. Då var det ju väldigt hög förväntan på vad de hade att säga.
Just det.
Ribban hade
det
ju höjts, skruvats
emellan. Upp. Så där började vi sju, och när vi var inne på ett trauma nummer åtta typ, och det hade gått en timme, då var det ju, alltså stämningen ute på bordet hade ju förändrats. Det var ju folk,
trauma.
Det är så sjukt. Det var så bizarr.
Det var någon som berättade
om... Ja, men
om...
så kom ju till din kille Zev. Det var ju också, och ja, men så fin. Alltså han berättar ju, kan inte du berätta det? Eller är det ett trauma som man kan prata om? Eller? Det är absolut jo, det inte kul. Det... Det var ju trauma.
Det här är ett trauma. Det är ett supertrauma för honom fortfarande.
Trauma.
Han växte ju upp i Berkeley med sina föräldrar, och de bodde på en mysig gata där i ett litet hus. Och i huset bredvid så bodde ett par som, jag tror inte de hade några barn. Jag tror bara de var vänner. De var verkligen vänner till hans föräldrar. Och pappan hade ju en... Nej, det här är faktiskt helt sjukt. Nej. Ja. De hade en i källaren som en sån här spelarkad med olika spel. Han samlade på flipperspel, så han hade kanske 20 olika. Vilket var alla barns dröm på något sätt. Att gå dit och spela flipperspel och allt vad det var. Och då ska man veta att på den här gatan, för jag har varit där, så ligger husen, de ligger jättenära, liksom vägg i vägg. Det är bara ett litet staket emellan, så de gjorde ju som en liten dörr så att de kunde springa ut och in, och de sprang ner där. Hela traktens ungar och spela flipperspel i källaren där. Och sen en dag för några år sedan så frågade Zev sin mamma vad som hände med honom egentligen. Mm. För att numera så träffar de ju bara henne då, mamman. Och då vänder Amy sig till honom och så säger hon, men du kommer väl ihåg, du var ju med och satt honom i fängelse.
Alltså Jenny, det här är så, det är så sjukt.
Tydligen då, det här är också intressant att man kan stänga ute minnen så här totalt. Och det gör man väl när man är barn med riktigt traumatiska saker. Zevs bästa kompis när han var liten, de var väl kanske 6 år eller något
sånt
där.
Han har en tjejkompis som hade sprungit över dit.
Hans tjejkompis. De hade varit över där och han ska ha visat, alltså mannen ska ha visat snoppen för henne. Dragit ner byxorna och sådär. Och hon berättar ju det här och de polisanmäler honom. Och det blir ju polisförhör, det går till rättegång och sådär. Och Zev var ju där och såg det, så han vittnar ju om det här. Men han kommer inte ihåg. Han kommer inte ihåg händelsen, men han kommer inte ens ihåg rättegången. Han kommer inte ihåg något av det här.
Nej, men alltså stämningen...
Så nu idag när han får reda på det här, då känner han, hände det? Alltså han vet inte ens... Tänk om det är det sant eller inte sant. Jag kommer inte ens ihåg det. Han vet ingenting.
Men det var ju det som var så
obehagligt. Han har ju då bra minnen av den här gubben, så att säga.
Och också nu när jag bara, did it happen? I don't know. I don't remember. Och did I put him to jail? Like, did it happen?
Ja.
Och sen hör man någon full borta vid bordet. Barn ljuger väl? Trauma. Att alla trauma, skulle analysera trauma. Har det hänt eller inte. Vi har ju ingen aning om det. Det här är ju Zevs trauma. Alltså
så sjukt.
Nej, men gud.
För det blev ju värre och värre och värre.
Inte ens, det var ju en kille som sa så här, jag kommer faktiskt inte berätta om ett specifikt trauma, utan jag kommer köra ett
slags medley.
Trauma medley. Alla bara, okej. Han bara, alltså, jag har 6 olika trauman. Det började mellan 2 och 3. Alltså, så drog han upp. Alltså, det var ju så många olika sätt också att hantera.
Ja, och det var ju många. Och det var ju tunga, väldigt, väldigt tunga trauman i hans barndom.
Ja, det var ju fruktansvärt. Det var ju verkligen ett jobbigt medley. Men jag minns också att när det kom till min tur, att jag försökte så här tweaka leken lite och sa att men skulle det inte vara så här att man istället för trauma så kan man ju så här berätta om saker som håller vaken på natten.
Det blev bu.
Hela gruppen. Alltså, det var ju tufft. Och sen var det ju någon som missuppfattade leken och var lite för onykter och berättade då hela sitt liv utan att välja ut traumat. Ja. Så till slut var någon så här...
Då lämnar ju vissa bordet.
Ja. Men det var ju liksom när jag var 5 och när jag var 8. Sen sommaren när jag fyllde 12. Alla bara, men
då flyttade jag dit.
Och vi bara, när kommer traumat? Alltså,
ja, så fräckt. Var ju trauma.
Nej, Jenny, det var, vilken jäkla...
Det var någon vars mosters man hade tagit stryptag på henne bakom en björk på midsommarafton. Men alltså, och hela släkten hade varit traumatiserad.
Nej, men det här
efteråt.
Var så sorgligt och så obehagligt. Och jag tror att vi var ju så chockade.
Det var ju mycket drickande också, kändes det som. För man satt liksom bara där. Så när alla reste sig, då var det som att alla ville släppa loss. Och då var det ju någon som lite hade blivit så påverkad av alltihop. Så hon kunde liksom inte sluta gråta efteråt. Det var ju timmar av gråt.
Alltså,
timmar av att hon grät på olika platser.
Det är det här att då också att återgå till någon slags mysig efterrättsmiddag när man då har berättat sina livstrauma.
Det var ju över.
Mm. Det var ju bara en ton för att det skulle balla ur.
När jag berättade mitt trauma, då grät ju jag.
Du grät.
Jag började ju gråta när jag pratade om mitt trauma.
Men du berättade ditt trauma. Alltså, det var ju hemskt. Alltså, men Jenny, det här... Nej, jag vet inte. Ja. Jag säger bara så här, jag kommer inte ta... med den här leken ikväll när ni kommer över till oss.
Fast den har inte något också, Malin?
Jo, vi pratar ju om det nu.
För det var inte
vilken. Nej, men det var ju inte en helst. Tråkig sekund. Och det Nej. Var ju inte så att man bara, oj.
Sen vet jag inte om det var någon rolig sekund heller, men det var, man var inte oberörd en enda Nej. Sekund. Ja, men igår när jag då kom hem då, passande nog ska sägas, efter mitt tränande och bastande och jag var helt slutkörd och låg i sängen och halvslumra, då satte jag på Bikram-dokumentären. Mm. Jag vet inte om du har inte sett den, men vi har pratat om den, att vi ska se den.
Den går på Netflix nu, va? Precis nysläppt.
Jag vet egentligen inte om du måste se den, om jag ska vara ärlig. Så bra tyckte jag inte att den var, men det är en bra historia och han är en väldigt fascinerande figur. Så Bikram var alltså han som startade hela Bikram-yogan, som är ju en superpopulär träningsform, en superpopulär form av yoga. Kallas också för hot yoga, man gör yoga i ett varmt rum, man har bara på sig alltså sporttopp och ett par trosor. Han har ju bara på sig kalsonger under passen.
Gillar du det? Har du varit med i den liksom?
Nej, men jag är ju inte jag är ingen yoga-fan. Mm. Men jag gillar ju, dock så blir jag ändå lite sugen på det. Jag gillar ju när det är riktigt, riktigt hårt. Och den här yogan verkar ju vara bland det tuffaste man kan göra.
Men jag har alltid känt att hot yoga... Alltså yoga gillar jag, men att när det ska bli varmt, att det finns något obekvämt i det. Att jag blir så fokuserad på att det är varmt snarare än fokuserad på träningen. Snarare än tvärtom, att det ska ta bort... För det ska ju finnas något frigörande del, eller hur? Att man liksom ska få bort tankarna när man är så varm. Allt ska nästan bli ett meditativt stadie lite. Inte det tanken hot yoga?
Men det tror jag det blir. Man blir ju nästan nedbruten av den där värmen och den där träningen. Folk beskriver det när de kommer in, att de nästan håller på att tuppa av under första passet. Men de blir ändå... så högt. Alltså de kan inte sluta. De vill ändå fortsätta.
Men dokumentären har ju lanserats som någon slags... Att han utmålas nu som en... Nästan som en sektledare. Var det lite så? Eller att han...
Ja, men absolut. Det är ju det som är.
För att han
är ju
missbrukare och galning liksom.
Jag tänker då på att det är ju väldigt avklätt. Folk är ju som sagt nästan nakna när de står där, och de svettas, det är intimt, han piskar på dem och han liksom gör ner folk och han lyfter upp dem, och du vet, man ska verkligen må dåligt för att då förvandlas och på andra sidan kunna bli en annan person. Folk beskriver det ju som att de kommer in och har diabetes, men de efter det här då kan slänga sprutorna. Liksom. De mår ju så bra igen. Och någon annan då är bipolär och plötsligt inte alls längre. Och någon annan har reumatism och plötsligt är det inga problem längre. Att det är nästan som att man hör en sekt prata. Att nu plötsligt har armen vuxit ut. De hade ingen arm och nu har de en.
Trauma.
Det är verkligen att de har gått in och köpt hela konceptet. Och då under sessionerna så sitter han liksom uppe på en liten tron. Mm. Så medan det då är, jag vet inte hur varmt det är, 40-50 grader i den här studion, så sitter han lite upphöjt då på en tron av handdukar. Och där har han en egen... Fresh. Det är så roligt att det i dokumentären då beskrivs som att det här är så lyxigt och att han har egen personlig AC.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Nu finns poddboken Stulet barn baserad på boken med samma namn av Katrin Wiom Fägerstrand. Stulet barn är berättelsen om Maria som 1968 adopteras från Sydkorea till Sverige. Det ingen i Sverige vet är att Maria har föräldrar i Sydkorea som förtvivlat letar efter henne. I den här poddboken vävs Marias historia samman med andra människöden. Det de har gemensamt är att de alla är stulna barn. Lyssna på Stulet barn. Bara på Storytel.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Delunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, i Europaparlamentet.
Vad det är? Två liksom rör som bara så här pekar på honom då med kall luft som då ser ut.
Ja, men så ser han ju så äcklig ut på något sätt. Han ser ju så här noll glammig ut. Alltså han ser ju verkligen ut som så här, för han har ju inte så här, det är inte så nya fräscha träningskläder, utan det är ju verkligen några gamla tygkalsonger.
Ja, ja, absolut. Nej, men han ser ju ut som en helt bizarr figur.
Om man nu ska bygga en sekt så känner jag att han kunde ju använda lite bättre knep. Men han lyckades ändå. Han måste ha varit jättekarismatisk.
Fast jag tror att du tänker fel. För folk liksom fascineras ju. Alltså sektledare är ju... Det är inte så många som har varit nyduschade och snygga. De har ju något annat. Det är det enkla i livet. Släpp det gamla, bli någon ny. Det är liksom löften om ett bättre liv snarare som folk liksom blir huckade på.
De spelar också på den här autenticiteten. Det ska vara äkta, det ska vara raw. Ja,
det fattar. Är det. Hur som helst så har han då också olika program som man kan åka iväg då med Bikram. Och då ska man i princip inte äta under, vad är det, 9 veckor eller något sånt där. Man tränar hela tiden och man får knappt sova heller. Så att folk är ju, de är ju helt förstörda. Han bryter ju ner människorna. Och det är någon som beskriver då att under lektionerna då får man heller inte kissa. Samtidigt som de säger att man ska dricka jättemycket vatten så får man ändå inte kissa, för man behöver då vätskan under passen. Och någon gång under ett pass så är det en kille som till slut inte kan hålla sig, så då går han och ställer sig i hörnet och kissar i en flaska. Och då skriker Bikram att you got it man, this is how you do it. Typ.
Alltså mardröm, varmt, du får inte kissa, du ska vara kissnödig. Någon galning som skriker, alltså hur kan man komma in i en trans i detta?
Nej, men han har ju då, och det som också gör att det blir extra mycket sekt är ju att han tjänar mycket pengar på det här. Hur som helst, han var ju en snuskig jävel och äcklig, och han började antasta kvinnor, och det här kom ju fram för några år sedan. Så nu är han ju disgraced, så att säga.
Ja, men precis, för den här dokumentären handlar väl om hans sexuella övergrepp och hur han har använt då Bikram-yogan för att komma nära kvinnor, och Bikram skiter nu dem liksom.
Ja, och sen velat att de ska komma till rummet. Det är hans rum, och 2 på nätterna. Han har fått alla att liksom massera honom. Så alla som är på de här lägren får hela tiden massera hans händer och fötter och innanlår. Och sen vill han att de ska maskera hans penis. Eller han har stretchat, hjälpt till att stretcha och nästan liksom tryckt sig in i dem. Alltså han har ju varit superäcklig. Men yogaformen lever ju vidare och är väl fortfarande väldigt populär.
Var det inte Madonna som var hot yoga innan hon blev Kabbala? Det är många som har i alla fall kört.
Ja, och han hade ju väldigt mycket kända klienter. Mm. Alla var ju inne på Bikram och när han lanserade.
Det är ett bra jävla verkligen namn ändå, Bikram yoga. Alltså, han har ett jävla bra namn. Och det är hans förnamn också, eller hur?
Han heter ju Bikram Choudhury. Mm.
Choudhury. Ja, jag fattar att han valde förnamnet. Choudhury yoga.
Okay, come on. I know already you are happy. Relax on your back. Now, the question is, it is better to suffer 10 seconds or better to suffer 10 years? See, first time your brain is working, you are smart. Now, the second question, better to suffer 90 minutes or better to suffer 90 years? See what I mean? This is called introduction of self-realization. You are thinking right, you are taking a right decision. Yoga has a tremendous cosmic power to think and perform right things.
Och nu är inte det här alls samma sak, men du var ju inte här när jag soulcyclade som
Nej,
mest.
Nej, jag vet att du har tjatat om det mycket. Och att det var väldigt så här, trendigt även när vi bodde i New York. Men då var det liksom, hade boomen varit över.
Jag var ju helt fast i soulcycle. Alltså jag älskar ju så mycket. Jag och mina vänner här, vi gick ju kanske 4 gånger i veckan. Soulcycle är alltså spinningpass i ett mörkt rum. Jag har ju pratat om det här mycket innan, men jag kom att tänka på det nu när jag såg Bikram-dokumentären. Det är spinning i ett mörkt rum. De släcker ner och de vrider upp värmen då, så att det kanske är 35 grader där inne. Det är varmt. Och sen så är det då en instruktör som hela tiden skriker ut motivation och vad man har för mål i livet och får en att tänka på andra saker som kanske inte är träningsrelaterade egentligen. Det handlar inte om så här, nu är det över linjen, 10 minuter till. Nej. Det är mycket mer, vad vill du ha ut av livet? Vad är ditt mål? Släpp det här. Tänk på någonting som du mår så jävla dåligt över och bygger upp och bygger upp och bygger upp och sen så då på något crescendo så bara släpp det! Och så ska man ge allt då. Och så släpper man igenom träningen. Så ger man allt man har och så släpper man liksom alla problemen.
Men det bygger lite på att man känner sig lite cool de där sista 2 minuterna. Man bara, nu cyklar vi som fan! Alltså, jag har ju också varit inne i det. Men jag minns att när jag gick hos han som drev passet och trabickade jag var på. Han var ju typ någon gaykille som inte riktigt orkade cykla själv, så han är med en annan snygg gaykille som cyklade.
Det gör de cyklar inte själva instruktörerna. De kanske går upp och sätter sig på cykeln en liten stund, men för dem handlar det om att springa runt, skrika, motivera och vad fan håller du på med? Du är efter, vad är takt?
Jag sätter på cykeln och sen alltså när jag kände det lätt för honom och så där bara, nu kör vi en backe till alltså bredvid. Nej, jag är inte hooked, Jenny. Jag fattar inte.
Ja, men det här handlar ju så väldigt mycket om vilken instruktör man hittade där. Och vi hade ju då Angela Davis, som hon heter, som är alltså helt fantastisk. Mm. Vi gick ju då på 4 pass i veckan. Ibland gick vi till och med på dubbelpass, alltså 2 pass om dagen.
Men vi älskade det. Var det då den tiden när David Beckham och hans fru var där hela tiden?
Mm, exakt. De gick ju på samma pass som oss. Hela tiden, framförallt han gick ju på alla passen. Och just med Angela Davis.
Satt han längst fram då, David, eller längst bak? Alltså vilken typ av person är han i salen?
Jaha, nej men David satt ju någonstans i mitten. Han kunde sitta längst fram eller någonstans i mitten. Han satt var som helst. Han vill inte liksom, han var ju väldigt trevlig och var alltid den som stod i omklädningsrummet efteråt och visade och pratade med alla. Bra pass idag. Och du vet, man var ju tillsammans i den här gruppen.
One of you guys. Han var en av er.
Ja, men det var han. Och han älskade ju då Angela. Hon blev ju grejen. Hon var ju en för detta atlet, alltså hon hade väl tävlat i sprint i många år och hennes pappa var pastor. Den där mixen mellan de här 2 gjorde ju att hon var i extremt bra form, visste hur man skulle träna och dessutom kunde prata. Hon började liksom alltid passen, kom ihåg, med att hon sa the way you do one thing is the way you do everything. Så hur du gör nu, det säger någonting om hur du är som person. Vill du vara en jävla svikare som sitter här och liksom fjuttar på cykeln, eller ger du allt? Är du en människa som ger allt och ger du
alltså,
allt?
Jenny, jag ser ju på dig nu att du går igång nu på det här. Du tycker det är fantastiskt.
Jag går igång. Ja, jag längtar tillbaka.
Jag kan säga det där till dig.
Och hon fortsätter, hon bygger upp till crescendon och hon liksom var så jävla bra på att piska på en, att man kände verkligen att man ville ge allting. Men det var ju så pass tungt så det var ju folk som tuppade av. Det var ju ett pass jag var på när det var en kvinna som plötsligt bara låg på golvet. De fick stänga av musiken och tända lamporna och hon vaknade inte. Nej, men det här var hemskt, Malin. Hon låg kvar. De fick ringa ambulans. Det var ju en grupp tjejer som satt sig i en cirkel och började be.
Det är ju olika... kul, för just Soulcycle har ju skojat som. Är det inte det Amy Schumer har med i sin film som en öppningsscen? Hon tränar just där i Tribeca där jag var i New York. Hon liksom står där längst fram och hon kan liksom inte riktigt, för man ska klicka i sina skor i början av cykelpasset. Hon vet inte riktigt hur man ska klicka i dem och hon låtsas och klickar inte i och sen ramlar hon ju. Det är så hela den börjar. Och då när hon vaknar till liv så tycker hon helt plötsligt att hon är så jävla snygg. För det handlar om jag är så vacker som jag egentligen borde tycka att jag är. Att tycka om sig själv, det börjar ju där. För det finns något
äckelförakt i soul cycling.
Och, men så var det ju, det var ju en kvinna som förra året också föll av, eller hon tuppade av cykeln, men hon hade ju då lyckats klicka i fötterna, så hon kunde liksom, fast hon svimma och tuppade av, så trillade hon liksom inte av cykeln utan hängde bara åt ena sidan liksom halvt av sadeln med iklickade fötter.
Men det, nu kommer jag på vad jag hatar igen.
De upptäckte inte henne på jättelänge.
Det är ju det där, att man klickar i, man är för fan fast i det. Alltså det är ju sekt bara där, ja, att du ska liksom sitta fast sudrat i en jävla äcklig cykel. Och så ska det stå någon som man inte respekterar fram och skrika att you know, you feel... Nej.
Ja, nej, men vad jag tänkte när jag såg det här Bikram, som också är varmt, man är helt nedbruten, folk skriker på en, man ger sitt allt, folk tuppar av, de känner att de liksom ändå förvandlas, kommer ut på andra sidan. Man är en grupp, det är lite en sekt, och det är fan soul cycle också. Det är intressant, men också att man, jag tror att träningen har en sån otroligt stark påverkan till det, för man blir lite nedbruten när man är så fysiskt trött. För det är ju bara två anledningar till att man köper vad Andrew Lazzaro säger, och det ena är ju då att det är på engelska, för det hade ju aldrig funkat på svenska, och det andra är ju att man är så jävla trött, så man har liksom inget försvar, cynismen har liksom runnit ut med svettet.
Jenny,
på något
det är
sätt.
En tredje grej också. Att du är fastsudlad. Alltså du kommer ingenstans.
Du kommer ingenstans. Men du, men på tal om David Beckham, som jag har pratat om för länge sedan, säkert om någon har hört. Men det var ju att jag en gång då på ett pass med Angela, då var det Victoria Beckhams födelsedag. Och det här hade ju inte förvarnats om, utan det var ju ett vanligt pass trodde jag. Och det är ju 30 cyklar i det här rummet eller någonting. Och det var David och Victoria, och så var det deras fyra barn som var där.
Och cyklade?
Mm. Men den lilla då, yngsta tjejen, hon var för liten, så att hon fick vänta utanför med en nanny. Och så hade de ju med sig då cupcakes till alla efteråt.
Men vänta, det här PR-kupp eller för de pengar från SoulCycle?
Nej, men de älskar SoulCycle.
De är jätterika, de kan ha 100 lokaler hemma och surra fast sig och cykla.
De älskar så. Det här var ingen PR-kupp. Det var det inte. Hur som helst så går vi in och sätter oss där. Jag hamnar jämte Brooklyn.
Det är det första som försvinner i en sekt.
Herregud, vad kommer hända? Jag sitter ju längst fram med Brooklyn, tror jag det är. Det är ett av barnen. Säg att det är Brooklyn.
Är det han snygga?
Och sen så sitter de lite... Ja, han är snygg. Och så sitter de andra lite utspritt. Och så sitter David på podiumet. Angela springer runt och pratar motivationssnack. Och David är då han som sitter på cykeln, som hon säger hur han ska cykla.
Det här är Bikram-varning. Jag är rädd.
Red. Och då börjar ju liksom hela passet då med så här att ja, men idag är vi här hörni, för att vi ska, ja men det är ju också där, you show up for yourself, och så vanliga pratet
and for
då
the money.
How you do one thing is how you do everything. Och sen bara, och idag så firar vi Victoria är en otrolig mamma, give it up for Victoria. Och sen så börjar alla applådera, och det här håller på och liksom bygger upp och bygger upp, och David, han har varit med och valt musiken tydligen, sånt som han tror att Victoria ska gilla. Och han håller också på och tjoar och kimmar där och bara I love you. Det är slängpussar till Victoria.
Det är helt otroligt. Du råkar hamna på passet som han då cyklar på och driver. Ja. Och hela hans familj där. Alltså det gick snabbt det passet, Jenny. Han hade så mycket att titta på. Han har inte tittat på klockan en enda gång.
Ja, men hela det här passet handlar så mycket om henne som mamma. De firar henne väldigt mycket som mamma. Så hela tiden så bygger Angelas prat då, hennes motivationsprat bygger hela tiden upp till olika crescendon som där vi slutar med att cykla och ge allt vi har för Victoria som mamma. Det här låter ju konstigt nu, hör jag.
Vad snackar hon? Du cyklar, ge allt för Victoria som mamma. Alltså Jenny, du är sjukare än Bikram. Alltså det här är så weird. Fastsutlade. För fan.
Fan. Och på slutet då, när David börjar liksom cykla lite långsammare, de börjar tända och vi alla börjar andas lite, då kommer då deras yngsta dotter in med cupcakes med ljus i, och så sjunger vi alla för Victoria. Happy birthday to you!
Asså.
Och så äter vi alla en cupcake tillsammans. Jag var ju så... påverkad av det här och så nedbruten efter det här passet. Jag hade verkligen gett allt där för Victoria som mamma.
Sluta!
Och när jag springer in i henne i omklädningsrummet efteråt, då måste jag liksom gå fram till henne och bara happy birthday. You are amazing! Och hon bara thank you darling, thank you.
sluta.
I'm gonna ask you to be disciplined. I'm gonna ask you to fight for your second win. Don't allow temporary discomfort to block you from a permanent blessing. There's a permanent blessing that has your name on it. There's a permanent miracle that has your name on it. Don't allow the temporary discomfort to block that. You gotta fight for this second win. You gotta fight for this second win. You gotta fight for this second win. You gotta stand disciplined and bold. What is for you is for you, and your change is waiting for you. Don't ever forget, the way you do one thing is the way you do all things. So show up today. Show up today.
Nu skulle jag inte prata om SoulCycle egentligen, men det var roligt ändå, för jag fick ändå någon sorts... Det där är intressant, att jag... jag hade ju också kunnat kissa i flaskan i hörnet.
Men det är roligt, Jenny, för du brukar ofta fråga mig så här... Vem av oss som vi känner är most likely att hamna i sekt? Där har vi ju svaret.
Träningssekten.
Det vet vi. Du kan sluta ställa frågan.
På tal om, nu ska jag försöka då återknyta här till något vi har pratat om innan i podden. Allt som är så sinnligt och fint här då med SoulCycle och så vidare. Så börjar jag tänka på årets julklapp. Står det vad det var för någon?
Nej, vad var det för något?
Mobillådan. Mm-hmm. Nej, det var ju, jag vet inte, folk verkar ju ha blandat, fått blandade reaktioner. Aha. Av det här. Ja, men det här är alltså, jag tror att kriterierna för att man ska för årets julklapp är ju antingen då att den har sålt extremt mycket, vilket jag inte tror att mobillådan har gjort, men den då tickar i andra lådor, så som att den säger någonting om vår tid, det är liksom en sign of times, och det är det väl. Mobillådan är till för att man ska lägga den där i under för att stänga av då under middagar eller tid med familjen.
Nej, men alltså,
och så vidare.
Jenny, jag vet knappt vad det är. Alltså,
nej, det är en låda. Det är en liten låda bara där du lägger mobilen i.
Det är en låda.
Men det här är ju verkligen i tiden. Jag såg ett inslag här i morse, tror jag det var, om en restaurang någonstans i USA som hade börjat med mobilfria tisdagar eller något sånt där. Det här var en grej. Alla kom dit och åt på tisdagar, och så fick de då lägga, alltså på riktigt i en liten hink bara, en vanlig hink som stod på bordet. Fick de lägga sina mobiler, så de stod fortfarande på bordet men i en hink då medan de åt. Och det här har blivit en sån grej, så restaurangägaren sa att det är fantastiskt, vi ska börja med fler dagar nu, för det är liksom fullsmockat här på restaurangen på grund av mobilfri tisdag.
Men det är ju bra.
Ja, men det här är ju en så lustig, så sjukt enkel grej. Lägg undan den bara. Men antagligen så är det lättare för oss då att vi behöver liksom nästan som någon liten...
Vi behöver en rutin, hur man gör
en
under middagar.
En rutin och någonting symboliskt för att vi verkligen ska göra det på riktigt.
Ja, mobillådan.
Och detta är ju då någonting som ligger i tiden, för det har att göra med liksom resor. Folk börjar liksom resa iväg på helger där det inte finns mobiltäckning. Man liksom lämnar in mobilen i receptionen när man checkar in på hotellet. Och, vi behöver stressa ner. Stressa ner är då hela grejen. Och nu då på tal om... För detta, vad jag ska komma till, är ju skönhetsgrejen här.
Ja, nu vill jag höra. Är det honung?
Det är det säkert också. Det är säkert honung också. Nej, men det är många så
här, det låter som jag dissar dina. Jag är jätteglad att du ger mig också den här lektionen.
Alltså, det här är det bästa jag vet. Jag älskar skönhet, så himla kul. Det har öppnat en ny typ av, vad ska man säga, privatklubb, ett nytt typ av Soho House i West Hollywood som heter The Remedy Place. Det här är så jävla high-end, Malin. Alltså, det är liksom det snyggaste du har sett. Det är liksom det snyggaste spat. Det är helt otroligt. Men allt de serverar är då adaptogendrinkar, alltså olika nyttiga skönhetsdrinkar. De har såna här hyperbaric chambers. Vet du vad det är? När man ligger liksom i något sorts bad, i någon sorts kammare. Och där kan man då också ta möten. Så idén med det här är att man ska inte behöva tumma på sitt välmående för att man är en karriärskvinna eller driven, utan man ska kunna liksom spa under sina möten, är idén då. Så om du och jag ska ha konferens, så kan vi ligga i varsitt kammare, och så har liksom, du vet, huvudena sticker liksom ut från de där stora kamrarna, så ligger man där och pratar med huvudena ut där.
Jo, men Jenny, det här är så långt bort från mobillådetänket. Alltså, det handlar ju då om, är du på spa, då lägger du bort telefoner, jobb. Här kan man göra både och. Det är tvärtom.
Ja, du tycker inte den här spaningen stämmer.
Ah.
Jo, men mer att man, liksom, att man stressar ner i livet. Att det är så viktigt för oss att vi just välmående och hela spa... Nej, det går inte. Du håller inte med här.
Jo.
Ja, men och de, dessutom då så erbjuder de en IV lounge, alltså där man sitter och får dropp, olika dropp, det är vitamindropp och olika saker, vätska man ska ha in i kroppen.
Fast det tror jag på, det där är ju många som den här B12-shotsen man kan gå och ta överallt här för att bli pigg.
Exakt, men här då sätter man dropp in och det är olika blandningar och olika vitaminer och sådär. Så man kan ha möten då
vi ses över möten,
i en hyperbaric chamber eller i IV-loungen. Och sen så kan man då efteråt ta en liten adaptogendrink i baren. Jag tror du?
Jag tror att vi måste testa det här.
Ja, men det måste vi. Jag är ju, för övrigt så, jag älskar ju adaptogener. Jag tror jättemycket på det. Jag är ju i olika ashwagandha och allt möjligt i mina teer när jag dricker dem.
Jag vet, Jenny. Jag vet.
Se som jag mår.
Mm. Du mår så bra. Vi såg så här om dagen och vi pratade lite om att vi är ju ganska nyinflyttade här och man är ju lite mer skör än vanligt. Man är ju på ett sätt lycklig och det händer nya grejer och det är spännande, men det är också mycket kämpigt och saker man inte förstår. Man har inte sina gamla rutiner och... Men bara så här geografiska platser som en gamla lunchställe där jag var van vid att sitta nu i New York. Skolor, vägar man körde på morgonen. Allt är ju nytt liksom.
Men man har inte samma självförtroende som man brukar ha.
Nej, alltså,
att
precis.
Man vet man kan, så här gör man. Nu är man lite trevande kanske, eller föreställer jag mig.
Mm. Jo, men så är det verkligen. Men också tror jag att när allt byts ut så har man liksom ingenting att falla tillbaka på.
Ja, men man är ju dålig på... förändringar. Jag känner också att det har varit mycket förändringar i år och att man är lite hudlös. Att det finns inget specifikt egentligen som man är ledsen över eller som påverkar en, men man är ändå påverkad och att man är känsligare än vad man brukar. Eller jag har varit det nu ett tag.
Ja, men du har ju också haft en så här väldigt tuff sommar. Det har hänt väldigt mycket i år för dig också. Även om min har varit en flytt liksom, men du har ju haft mycket på den privata sidan som har varit jobbigt.
Ja, verkligen. Ja, men det har vi inte pratat så mycket om. Jag hade ju faktiskt en vän som gick bort i somras väldigt plötsligt.
Mm.
Och väldigt... Det var ju en speciell sommar just därför. För Zev fria, vi förlovade oss, det var lycka. Och sen en vecka senare så gick en nära vän till mig här i LA bort. Och det var påverkar ju... Alltså inte bara sommaren, men hela livet. Alltså fortfarande, hela tiden, tänker jag på honom. Mm. Och... ja, och sen så blir min mamma dålig och det är också någonting. Ja, men det har varit många bara grejer i livet som, ja, som känns. Och så har jag en kompis här som en av mina närmsta som ska flytta härifrån. Mycket som är i rörelse och har hänt helt enkelt som gör att man känner sig hudlös.
Men vi sa ju också det att, för man bara, men gud, kan det vara så mycket saker som händer när får man liksom... var stabil i sin, inte lycka, men i sitt liv. Men då pratade ju du och jag när vi såg samdagen om det här att ju äldre man blir, ju mer människor har man ju också i ens liv, förhoppningsvis. Så man bryr sig om. Alltså när man är ung har man ju typ sig själv och kanske sin mamma och pappa, någon bästis. Mm. Men insatsen är så stor nu när man har
syskon. Och man har
inte
samma ansvar heller när man är ung. Alltså det är inte alls, man är den lilla ganska länge känner man. Men sen när man får barn och... ansvar och föräldrar blir äldre eller vad det nu än är, saker och ting. Man, alltså det handlar om tiden i livet på flera sätt.
Ja, men tiden i livet, men också att man har så himla mycket folk tycker jag. Alltså jag har ju tre syskon, de har barn. Mm. Och sen, det är så många som ska må bra för man själv ska bli må 100% bra. Alltså att det är så många som, det kan hända saker hela tiden som man inte kan styra över. Och det är ju obehagligt och då tror jag att det blir extra stort när man liksom på något sätt flyttar eller med om någonting som du sa, att man har den där känslan att det känns bra, men när som helst kan jag kanske ändå bryta ihop.
Ja, exakt.
Inte för att man är ledsen utan man är så jäkla skör, man går liksom på tunn is och det funkar och man är lycklig, men är man det? Alltså man vet inte riktigt vad som är
vad. Så fort, alltså det räcker ju med att någon lägger en hand på en och frågar hur man mår för att allt bara ska rämna.
Mm. Ja, nej men
för man kan ju på något sätt bära upp livet och bära upp någon mask eller alltså en fasad, för att man måste ju också leva, det går inte att göra annat. Mm. Men man kan bara göra det så länge ingen ser igenom den. Mm. För om någon ser igenom eller frågar, då har man ju inte skyddet längre. Där försvinner ju allt.
Nej, men precis. Det får, ingen får poka. Vi pratade ju om det också. Alltså, vad vi kallar det för? Alltså det här fingret på axeln, skörheten. Att det räcker med att någon nästan bara andas lite extra örat eller håller en liten pekfinger. Bara, men hur är det? Det är ju där. Ja. Men du berättade om i köket häromdagen när du stod och hackade någonting. Så hade Zev... Du var på så här glatt humör. Det var så härlig dag.
Nej, men det var en bra dag. Ja. Men, min svärmor är ju psykolog och jobbar med psykoanalys till och med. Vilket ju är... Jag är ingen expert på det här överhuvudtaget. Men jag tror att det är många som... Ja, det är inte många som vågar göra det ens. För det ska väl nästan vara livsomvälvande. Mm. Alltså man går in på detaljer i livet och dissekerar allting och på andra ändan då så kan det ju hända att man har omvärderat allt och tänker helt annorlunda, och då måste man vara beredd på att ändra hela livet om man håller på med sånt.
Mm. Alltså det är ju djupare än hot yoga och Bikram. Det tar sig in. Ja. Ja.
Men en kombination av de två, då hade det kunnat sluta riktigt illa kanske. Men så jag känner kanske alltid med henne, för hon är världens gulliga, så jag gillar henne jättemycket. Men att hon ser igenom, förstår jag vad jag menar? Mm, mm. Jag tänker att hon hela tiden ser igenom mig på ett märkligt sätt.
Det gör hon.
Det tror jag inte hon gör, helt ärligt. Egentligen tror jag faktiskt inte det. Men det är ändå någon känsla av att... Eller att det här är ju mitt huvud, men jag tänker att hon nog skulle vilja ställa frågor. Och jag tänker att hon hela tiden tänker saker om allting. Men fast hon verkligen inte verkar göra det. Hon är ju liksom världens härligaste person.
Jo, men är det inte också att hon kanske inte ser igenom dig, men hon ser dig? Alltså, hon bryr sig om dig. Och det är ju också det där, den blicken, att någon... Ja, men det är kanske något, det är okej, men vad är det liksom? Ja. Och så kommer den där lilla fingret på axeln.
Hon kommer ju ibland då med Zevs pappa och hälsa på, och ibland så kommer hon själv. Och hon älskar ju att vara med mina barn och leka med dem. Och vi hittar på grejer och äter luncher och går promenader och har oss och sådär. Och sen så var det sista morgonen, sist hon var här... Då skulle jag göra lunchlådor till Ilse och Tage, och så satt hon i soffan och hade ett frukost. Och det här var första gången som jag kände att hon och jag, av en märklig anledning egentligen, fick ett intimt ögonblick. För att vi pratar ju om allting hela tiden. Men jag kommer inte ens ihåg vad det var som utlöste det. Men hon ställde någon ganska intim fråga om mig eller mitt liv och vad som har hänt och sådär. Mm. Vi hade pratat om att min kompis hade gått bort och sådär. Och det var allt som krävdes för att jag skulle komma helt ur balans, Malin. Alltså det var så obehagligt. För då var det också att jag liksom hela tiden... Jag kunde inte stanna mig själv för att prata. Jag började inte gråta, jag blev inte ledsen. Men det var som att jag, allting bara vällde ur mig. Det bara kom allting. Medan jag stod där och skulle göra lunchlådor till barnen och bredde någon jävla macka. Och så stod jag ändå där och bara berättade mitt innersta för henne.
Men det där är så märkligt när det händer. För man tror man har helt koll på sig själv och vad man är och hur man mår. Och så bara, what? Alltså, ja. Vad är det här? Ja. Vi var ju, när våra söner var 1 och 2, det är ju bara ungefär 1,5 år mellan dem. Så åkte vi till Mexiko på vår första liksom så här långa resa ihop. Mm. Hade en fantastisk vecka och allt var tjo och tjim och det funkade hur bra med barnen som helst. Minus att typ Truls drack upp någons piña colada och han var typ 2 år då. Och blev...
Va?
Ja,
det var hans... Men det här tror jag att Sigge har berättat någon gång. Ni beställde 2 piña coladas, den ena var med alkohol och den andra var utan.
Ja. Och vilken tog han? Och han vinglade ju runt kring poolen. Sen började han kräkas. Sen somnade han i vagnen. Men som tur var hade vi en som var läkare i sällskapet. Så jag var så här, men är det här fine? Eller ska vi liksom åka till akuten? Behöver han liksom magpumpa? Så han bara, nej. Han kommer sova igenom det här. Liksom. Det är lugnt. Men har lite koll. Men han började verkligen kräkas.
Det var obehagligt ändå.
Ja, men det var ju nästan obehagligare att sen under 7 års tid bli påmind om detta. Alltid när man stod i en så här trång buss på väg till förskolan. Mamma, berätta när jag var full och spydde. Somnade jag först eller spydde jag först? Alltså du vet, när allt barn alltid, när de inte får. Ja, men i alla fall, så var, skulle vi åka hem om vi hade varit en vecka- Och på morgonen när vi vaknade sista dagen så såg vi att barnen var väldigt så där, lite bleka och Jag bara nej, under, bara inte de blir sjuka, minns jag att jag sa.
Ja, men Malin, nu vill jag ju säga att de var väl bakfulla.
De var så jävla bakis. 4 piña coladas senare. Sen sitter vi i alla fall i taxin. Och jag känner att vi hinner knappt liksom åka in på flygplatsen. För jag tar Viggo och springer med honom och bara in på toaletten. Och han, ja, spyr och mår jättedåligt. Kommer ut till Sigge och jag vet att vår flight liksom är på väg. Vi måste liksom skynda oss. Ser att han har liksom plockat upp alla barnens resväskor, alla väskor. Och bara letar efter något. Och bredvid står lilla Trull som är 1 år och precis lärt sig gå. Jag bara, men vad är det här? Paniken, Malin, jag hittade inte mitt pass. Och jag bara, men du skämtar. Och Viggo bara kräks. Och då ser jag liksom på Truls att han bara, okej, nu börjar han kräkas också. På riktigt. Oh. På riktigt. Alltså det är en sån här dålig mammakrönika. Och båda barnen. Mm.
Ja, det är, ändå, det är ju ändå mardrömmen alltså. Det är ja, nej, men det värsta mardrömmen, som kan hända, Malin.
Mexiko. Och vi vet så här, nu har vi 10 minuter. Sen kommer vi liksom missa flyget. Och vi letar och vi letar, vi blir helt hysteriska. Vi måste ju hitta, vad gör vi?
Jag ska också säga, det är ju ändå ganska klassiskt att man kan bli magsjuk i Mexico City. Man kan ju inte dricka vatten och man kan inte...
Och ändå åkte
jag var ju sjuk i 3 veckor efter jag var där.
Mm. Ja, men så var det. Och sen hittar vi inte passet. Och vi tittar på varandra, har 5 minuter på ett beslut. Då delar vi upp barnen då. Mm. Men vänta här... Han var ju tvungen att åka runt i Mexico City till ambassaden i olika bilar på natten för att liksom besöka en ambassad för ett nytt pass. Vi vet inte, tar det 1 vecka, 2 veckor? Kan man ens det? Ja. Barnen var sjuka. Så att jag bara, nej men jag tar dem. Du tar dem. Okej, du tar dem. Jag bara, men jag tar dem. Jag minns att det sista jag gjorde var typ ta upp några så här kalsonger ur Sigges väska, kastade till honom på andra sidan, tog barnen under varsin arm. Och någon skrek och någon... Alltså det var katastrof. Och bara försökte göra dem fina för jag var rädd att vi inte skulle få gå på planet. Och nu kommer alla bli jättesöra att vi gjorde det. Men du förstår ju paniken ändå. Mm. Vi gick på planet och det var ett nattplan. Och man ser att det hände ju ingenting i planet. Men jag försökte ju hålla dem där. Men det var ju gråt och det var in och ut på den här lilla toaletten. Docktoaletten. Man ska stå och byta någon blöja. Och sen får man suckar från folk som har suttit och vet, ätit härlig middag.
Jävla idioten, jag har ingen aning.
Magasin.
Ja, fy fan. Mm. Champagne.
Champagne. Och bara, excuse me, can you please keeping a little bit more quiet? Men då i alla fall, jag bet ihop, jag var tapper, jag gjorde blöjorna på docktoaletten.
Jag... Fan vad man har gjort såna grejer, det måste jag säga. Alltså när man har småbarn, grejer som är så här, det är helt sjukt. För när man blir bekväm några år senare så tänker man, gud, fy fan att man gjorde det. Men när man är inne i det där, då gör man ju de mest sjuka grejer och orkar det. Men det är ju inte lätt.
Det är
ju
en warzone, alltså. Och det glömmer man ju sen. Alltså det är ju inte, det är inte värdigt att man har stått på en liten docktoalett och bytt
jävla
blöjor.
Kämpe,
och typ, ja. Och också så här, jag klarar det här, jag klarar det här. Okej, 15 timmar, okej. Hade inte sovit någonting, var helt slutsatt med de här båda barnen. Jag hade precis fått dem att somna. Vi gjorde en mellanlandning i London till slut. Och visste, nu är det så här 1 timme till svärmor står på flygplatsen och möter mig med taxi. Liksom. Målbilden. Sen, du vet, båda sover i en dubbelvagn jag också hade det på den tiden. För det var ju bara 1 år mellan dem. Jag hade precis fått dem att somna, för det var också väntan i London. Och... Sen ska jag gå igenom ytterligare den sista liksom, säkerhetskontrollen. Och jag bara, ursäkta mig, jag har 2 sjuka barn. Min man är fast i Mexiko. Snälla, jag vill inte. Kan inte de bara få åka igenom den här scannen utan jag behöver väcka dem? För på andra sidan är det liksom 1 timme till väntar. Jag vill att de sover då. No, så den här kvinnan såklart. Så jag var ju tvungen att packa ihop den här dubbelvagnen. Upp med båda barnen som grät och skrek, ville sova. Febern, alltså du vet. Och jag bara bet ihop, jag ska inte bryta ihop. Nu kör vi. Gick omkring med dem där. Folk drack latte.
Det går ju inte då, det går ju inte då. Det är bara att göra det liksom.
Man är ju liksom i en, man är ju en egen värld. Alla andra sitter och fikar, det är härligt. Man själv är ju ett krig, ett ensamt krig.
Ja, det är man verkligen.
Man är ett ensamt krig. Och, bara, och också här, jag var ju också orolig liksom. Just nu sitter Sigge i någon jävla Mexico City. Han kanske blir rånad, den här, typ inget pass. Jag vet inte när kommer han. Det är också den känslan. I alla fall så sitter jag då, kommer på planet, båda barnen somnar på mig. Då bara känner jag en liten liksom där från London till Stockholm. En liten litet finger på min axel liksom. Mm. Och sen vänder jag mig om. Och sen är det en fin, snäll så här brittisk gentleman som knackar och bara, "Are you all right? Man, are you all right?" I saw you when you had to wake up your poor children. Alltså, Jenny, jag brast. Jag brast så hårt.
Då.
Alltså, jag fulgrät så mycket. Ja, då såg barnen och jag visste så här, 45 minuter till Arlanda. Och han bara, are you all right? Du vet, det där lilla, lilla. Jag hade ju klarat mig för att inte gråta. Men det räcker ju att någon sett mig. Ingen hade ju sett, alla hade ju sett, men ingen hade frågat. Och det vill man ju inte.
Nej, för exakt. Jag tänkte säga, också jävla asshole.
Ja, verkligen. I'm in my fucking bubble here. I can't do this. Ja, och sen när jag kom hem, Jenny, då, alltså, det stod ju min mamma där. Alla hade fattat Sigges mamma. Hjälpt mig med barnen. Jag hade duschat, bäddade ner mig. Jag hade inte sovit på två dygn. Då får jag ett så här jätteglatt samtal från Sigge. Bara, hej älskling, hur är du? Hur mår barnen? Jag sitter här och dricker vin. Äter med den jättehärliga norska ambassadörsparet här i Mexico City. De är så härliga. Alltså, de har bjudit hit oss. Alltså, det är så mysigt. Du vet, man bara, aha. Alltså, jag har ju typ trott att han är död.
Fuck det var you.
Fuck you. Då har ju vi, Jenny, hur har det gått för vårat? Vi har ju en tanke, hade vi ju när vi skulle ha veckans It Girl varje vecka i den här podden. Det var ju dels för att inspirera till folk man ska börja följa, eller folk som ger en inspiration, eller bara bli peppade med någonting. Olika kvinnor och tjejer vi båda ville dela med varandra.
Exakt.
Ja. Så denna veckans It Girl, det är ju ett väldigt över självklart val. Och det finns nog inte en person där ute som inte redan följer henne. Så att frågan är hur mycket tips det är.
Nej, men egentligen exakt precis. För det, man vill lyfta fram sådana som inte syns lika mycket. Men så tycker jag då, i och med att det var rekord och hela den här turnén avslutades, och det är så otroligt mäktigt att hon fyllde Skandinavien, var det va?
Men jag har inte sagt hennes namn än.
Vem är det?
Det är Mia Skäringer.
Exakt. Ja. Och då tycker jag att vi måste ändå hylla henne lite och säga hur otroligt bra och stort det faktiskt är.
Nej, men alltså, hennes show No More Facts to Give har sålt ut Skandinavien 6 gånger och har totalt haft över 55 000 personer som har suttit i publiken. Det är något.
Ja, det är det verkligen. Ja, det är faktiskt helt den? Otroligt. Nej, jag har inte sett den. Har du gjort det eller?
Nej, vi måste Nej, men nu, det här är kanske den slutar gå nu eller?
Ja, men jag tror att det var liksom finalen. The final fuck var hashtaggen. Vilket är tråkigt. Så vi får hoppas att det kanske blir en uppföljare så att vi kan få se den när vi kommer hem i sommar.
Verkligen. Och det är ju coolt. Jag menar, det har ju bara varit, jag tror att hon har sålt fler biljetter i Skandinavien än Håkan Hellström. Och framförallt än alla manliga komiker.
Ja, det är otroligt alltså. Ja.
Det är otroligt. Nej, men hon är fantastisk och hon kör på och hon tar plats. Det älskar vi. Veckans It Girl, Mia Skäringer.
Woho!
Ja, Jenny, ikväll blir det drinks här. Nu får skynda
er. Och nu ska jag bara säga att jag ska göra mig så snygg ikväll.
Vad var det för klänning du ska ha?
Nej, men ikväll ska jag ta på mig en ny klänning som jag har köpt, som jag är så peppad på. Det är en rådbjärklänning som är helt i... alltså den är genomskinlig. Ja, du kommer få se, den är så snygg. Det här är min holiday-klänning.
Åh, vad mysigt. Och vi ska faktiskt, ni ska komma hit, du Zev och Sigges vänner här från Akalla, hans gamla dagispolare.
Kul.
Och det kommer lite annat folk, så det kommer bli otroligt mysigt. Men vi ses nästa vecka. Lägg inget finger på min axel ikväll.
Nej,
jag vet inte om jag är redo.
Eller så är det bara det vi gör. Vi kommer bara sitta och hålla om varandra och gråta.
Eller blir det traumafest?
Trauma.
Vi ses nästa vecka. Jag heter Malin Eklund med 3 U på Instagram.
Jag heter Jenny Ham på Instagram. Och vi heter Keeping Up Jenny Malin på Instagram.
Ja, följ det.
Puss.
Puss, puss. Lights go out in a candy safe. Tides that I tried to swim against.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.